Hej och hjärtinnerligt välkomna till Tänka rätt-poddens påskavsnitt. Det här är Tänka rätt-poddens 18:e avsnitt och det är det tredje i påskserien. Dagens avsnitt går under titeln Förrädaren. Vi får se hur många avsnitt det blir under själva påsken, men det som det ser ut nu så kommer det i alla fall komma minst 3 avsnitt under påskhelgen. Eller rättare sagt, det första avsnittet släpptes ju redan på söndagen före påsk. Och ett till är planerat att släppas på onsdagen. Så rent tekniskt så är nog det här det första som släpps under själva påskhelgen. Där ser man hur fel det kan bli. På tal om fel så kan vi ju ta och göra en liten recap på det som har hänt hittills. Och för eventuellt nytillkomna lyssnare så kan jag säga att det vi gör här är att vi läser Bibelns evangelier om påsken parallellt för att se, ja, ifall vi får någon klarhet i det här.
Detta har hänt. Beroende på vilket evangelium vi läst så har översteprästerna försökt att hitta ett sätt att göra sig av med Jesus. Enligt någon så hoppade Satan in i Judas och enligt en annan så är Judas en opålitlig och snål tjuv och verkar inte behöva någon hjälp av Hin Håle himself med att vara stygg. En kvinna som det är viktigt att vi minns trots att hon inte namnges eller tilldelas några som helst kännetecken mer än att hon har en flaska olja / balsam och häller den över skallen på folk i tid och otid. Nej, där får det vara bra, säger den möjligen senile Johannes. Maria heter hon och hon smorde inte alls in huvudet på Jesus. Det är ju på nedvända världen. Det var Jesus fötter hon smorde in och inget annat. Det där är, om än en liten obetydlig motsägelse i Bibeln, en motsägelse i Guds ofelbara ord.
Hur var det nu egentligen? Smorde hon in huvud eller fötter? Det är dags att rulla vidare i berättelsen. Håll i dig. Vi kör! Vi kör på direkt med dagens bibelord. Markus evangeliet. Jesus utpekar förrädaren. På kvällen kom han dit med de 12. Medan de låg till bord så åt, sade Jesus. Sannerligen, en av er kommer att förråda mig. Han som äter med mig. Då blev de bedrövade och frågade honom, den ene efter den andra. Det vill inte jag. Han svarade, det är en av de 12. Han som doppar i skålen tillsammans med mig. Människosonen går bort, som det står skrivet om honom, men ve den människa genom vilken människosonen blir förrådd. Det hade varit bäst för den människan om hon aldrig hade blivit född. Jag blir inte klok på det där att människosonen ska dö, att det är en del av Guds plan, men att den som förråder honom kommer att få fan och djävul för det. Hur går det till när Judas i enlighet med Guds plan förråder Jesus? Är det av fri vilja eller är det för att uppfylla det som står skrivet, alltså Guds plan? Vi hoppar vidare till Matteus evangeliet nu då. Jesus utpekar förrädaren. På kvällen lade han sig till bords med de 12. Medan de åt, sade han, sannerligen en av er skall förråda mig. De blev mycket bedrövade och började fråga honom en efter en. Det är väl inte jag, herre? Han svarade, den som doppade handen i skålen tillsammans med mig, han ska förråda mig. Människosonen går bort, som det står skrivet om honom, men ve den människa genom vilken människosonen blir förrådd. Det hade varit bäst för den människan om hon aldrig hade blivit född. Judas som skulle förråda honom sade, det är väl inte jag, rabbi. Jesus svarade, du har själv sagt det. Den som sa det, han var det. Olika tempus är det här, olika tider. I Markus är det han som doppar. Och i Matteus, han som doppade. Det är en väldig skillnad ändå. tänkte Matteus att han ville göra det tydligt att det var Judas genom att denne frågar om det är han. Annars hade han bara kunnat undvika att doppa handen i skålen tillsammans med Jesus. Är det därför det blev doppade? Att det liksom blir att Judas redan har gjort det, ovetande? Till skillnad från om Jesus, som i Markus då verkar ju Judas inte lyssna så noga eftersom han förmodligen kommer att doppa i skålen samtidigt som Jesus. Sen har vi det där med Judas fria vilja. Eller ska jag börja säga Judases och Jesuses i genitivformen? Vi prövar, det känns så där lagom knäppt. Sen har vi den där frågan med Judases fria vilja. Där blev det visst en dialekt. Frågan om Judases fria vilja, hur är det med den? Han verkar inte ha en aning om att han har för avsikt att förråda Jesus. Bara några verser före det här avsnittet, också i Matteus, så är han hos översteprästerna. I samma evangelie, där vi nu läser om hans ovetskap. Men kanske Judas försöker låtsas som om det regnar. Lite som när den som har fisit frågar vem det var som fes. Mycket möjligt, men är det Judas fria vilja eller är det Guds plan? Lukas evangeliet. Den sista måltiden. Jesus utpekar förrädaren. När stunden var inne lade han sig till bords tillsammans med apostlarna. Han sade till dem: hur har jag inte längtat efter att få äta denna påskmåltid med er innan mitt lidande börjar? Jag säger er, jag kommer inte att äta den igen förrän den får sin fullkomning i Guds rike. Man räckte honom en bägare och han tackade Gud och sade: ta detta och dela det emellan er. Jag säger er, från denna stund ska jag inte dricka av det som vinstocken ger förrän Guds rike har kommit. Sedan tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sade: detta är min kropp som blir offrad för er. Gör detta till minne av mig. Efter måltiden tog han på samma sätt bägaren och sade: denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för er. Dock, den som förråder mig har sin hand här på bordet tillsammans med mig. Människosonen går den väg som är bestämd, men ve den människa genom vilken han blir förrådd. Då började de fråga varandra vem av dem det var som skulle göra detta. Vem skulle göra detta, undrar de. Judas verkar inte säga något hos Lukas. Är det kanske för att Satan får in i honom redan tidigare?
Did Satan take your tongue?
Återigen så är det bestämt. Alltså Guds plan, att människosonen ska dö. Men den stackaren som förråder honom, som enligt Lukas själv är besatt av Satan, honom kommer det bli synd om. Eller är det Satan som kommer ångra den dag han föddes? Nu doppas inte i några skålar heller. Nu är det istället en person som har sin hand på bordet samtidigt som Jesus. Jag kan nästan se framför mig hur flera lärjungar snabbt drar bort sina händer från bordet. Johannes. Jesus utpekar förrädaren. Jag talar inte om er alla. Jag vet vilka jag utvalt. Men skriftens ord måste uppfyllas. Den som äter mitt bröd har lyft sin häl mot mig. Jag säger det redan nu, innan det sker, för att ni, när det har skett, skall tro att jag är den jag är. Sannerligen, jag säger er, den som tar emot någon som jag sänder, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar emot den som sänt mig. När Jesus hade sagt detta skakades han i sitt innersta och vittnade: sannerligen, jag säger er, en av er kommer att förråda mig. Hans lärjungar såg på varandra och undrade vem han menade. En av dem, den som Jesus älskade, låg intill honom. Simon Petrus gjorde tecken åt honom att fråga Jesus vem han talade om. Lärjungen lutade sig bakåt mot Jesu bröst och sade: herre, vem är det? Jesus svarade: han som får brödet som jag nu doppar. Och han doppade brödet och gav det åt Judas. Simon Iskariots son. När Judas hade fått brödet for Satan in i honom. Jesus sade, gör genast vad du skall göra. Ingen av dem som var med vid bordet visste varför han sade detta till honom. Eftersom Judas hade hand om kassan trodde några att Jesus hade sagt åt honom att köpa vad som behövdes till högtiden eller att ge något till de fattiga. Men Judas tog brödet och gick genast ut. Det var natt. Johannes låter Satan flyga in i Judas från den stunden han ger honom brödet. Det är inte en fråga om att doppa bröd i en skål tillsammans som i andra evangelier. Det handlar här om att Jesus doppar brödet och Jesus ger det till den som ska förråda honom. Det verkar inte heller som om Jesus säger vem som ska förråda honom till alla, bara till sin special friend. En annan grej som blir tydligt i Johannes evangeliet är att det är Jesus som säger åt Judas. Eller Satan då, eftersom det är Satan som har flugit in i Judas. Jesus säger åt Judas att gå och göra det han ska. Alltså förråda Jesus, så som Guds plan. Det är alltså här som i berättelsen om Job. Satan lyder under Gud. Nu blir ju frågan, tänker jag, om judar under det första århundradet såg på Satan som en individ, en person, och att Satan var typ hans namn. Eller var det möjligen Satan med liten bokstav, någon som går i opposition? Att helt enkelt oppositionen gick i Judas, eller hoppade in i honom. Att han gick emot Jesus. Satan på hebreiska är ett substantiv snarare än ett namn. Ett ord som betyder motståndare, någon som hindrar eller blockerar. När ordet förekommer i Gamla testamentet eller Tanakh utan den bestämda artikeln, alltså bara Satan, så avses alla former av en anklagare, en accuser eller en adversary, motståndare. Med den bestämda artikeln Hasatan så avses den himmelske åklagaren som berättas om i den hebreiska bibeln, Tanakh. Satan som djävulen eller Lucifer är en mycket senare utveckling som ska ha sina rötter i Zoroastrismen som ska ha sina rötter i Zoroastrismens idé om en mer polariserad gudomlig sfär än den judiska. Efter tiden i Babylonien smyger sig de idéerna in även i judendomen. Men hur såg judar under det första århundradet på att Satan for in i någon? En annan fråga som dyker upp, eller ett par frågor, handlar ju bland annat om Judas fria vilja eller Guds plan. Vilket är det? Vad sa Jesus när lärjungarna undrade vem som skulle förråda honom? Var det som Markus återger att han doppar i skålen tillsammans med mig? Eller var det som Matteus säger, han doppade i skålen tillsammans med mig? Eller kanske som Lukas, att han har sin hand här på bordet tillsammans med mig. Eller är det kanske som i Johannes då, att han som får brödet som jag nu doppar. Vilket var det? För de flesta kristna är det här inte problematiskt. Det är olika perspektiv på samma sak. Olika vittnesmål. Som om det vore vittnen i en rättegång så kan man tänka sig och förvänta sig att de kanske återger saker lite olika när det kommer till detaljer. Någon minns fel och så vidare. Men för den grupp kristna som menar att Bibeln är gudomligt inspirerad utan motsägelser och fel, Guds ofelbara ord, så blir det ofta svårare att säga att någon mindes fel. Nu har jag inte hört det sägas om just den här delen av Nya Testamentet, men om andra liknande delar där evangelierna menar att Jesus har sagt olika saker i samma tillfälle. Man löser det då ofta helt sonika med att Jesus ska ha sagt alla saker. Eftersom Bibeln är utan fel så måste det vara så det var. Helt utan en tanke på den redundans det blir när någon pratar på om samma sak flera gånger i rad. Kanske ändrar sig lite. Eller att lärjungarna skulle vara så tröga att de frågar flera gånger. Jag tänker att det ligger närmare till hands att tänka att de som skrev evangelierna inte ens var där. Att de har tittat på andra tidigare evangelier när de sammanställde sina. Att de hade olika agendor och skrev för olika församlingar. Att de kan ha gjort lite olika ändringar utifrån vad de tycker saknas i de tidigare. Och det kan ju då förklara olikheter. Snarare än att det skulle vara små skillnader mellan olika vittnesmål eller att Guds ord skulle vara ofelbart. Om du vill övertyga mig om att texten är utan fel, då får du ha riktigt god evidens. Det är som om du säger att du har en övernaturlig bestis som ingen kan se eller upptäcka. Hur visar du det? Det kanske var huret, eller frågan om huret. Men frågan är var du visar det, eller kommenterar överhuvudtaget. Det gör du på YouTube-varianten av det här avsnittet. Tack för att du har lyssnat. Påsken rullar på. Ät ordentligt med godis och sånt där. Nu måste jag fixa lite käk här. Ha det bra. Puss och kram.